Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ja, här har vi alltså en bild på en brunögd, lite rundlätt herre med någon slags pottfrisyr. Och så, ja, så blinkar det till där i vänstra örat. Är det en guldring?
Ja, det här porträttet på Robert när han är, ja vad är han? 29 år eller något sånt där. Han hade ring i örat. Jag vet inte vad det kan ha betytt på den tiden.
Nej. Men han hade lite problem där med sin blivande svärfar.
Ja, den här, han heter Friedrich, blivande svärfar. Han hade ju bland annat hotat med att skjuta Robert.
Alltså Clara och Robert Schumann, var det 1800-talets mest berömda klassiska par?
Ja, utan tvekan. Det fanns ju naturligtvis andra par så där som var spektakulära. Richard Wagner och hans Cosima. Men grejen här är ju att det här var två musiker, det här var två kompositörer.
Mm.
Och det var två unga människor som drömde om att kunna komponera tillsammans.
Väldigt romantiskt.
Mycket romantiskt. Och de komponerade 8 barn tillsammans, varav 7 överlevde. Och blev som sagt, ja, som du sa, 1800-talets mest romantiska par.
Mm. Men det pratas ju mer om Robert än om Clara. Hur kommer det sig?
Ja, alltså det var ju Clara som var den stora musikern. Och hon var ett underbarn med mycket speciell uppväxt. Och när hon så småningom gav sig ut på turnéer och Robert följde med, då var det inte ovanligt att han kunde få frågan: Herr Schumann, sysslar ni också med musik?
Ja, okej. Men det här var väl också den här ökände svärfaren då. Det var väl hans verk mycket att Clara var det här underbarnet?
Absolut. Oh ja, han var märklig figur, den här Friedrich Wieck som han hette. Han var i stort sett självlärd på piano. Han hade egentligen bara tagit några få lektioner. Däremot hade han länge studerat teologi.
Mm-hmm.
Men det var en driftig karl som satte upp i alla fall en verksamhet med pianoundervisning där han hävdade att han hade en helt ny metodik. Han sålde pianon och han var helt enkelt i pianobranschen.
Mm.
Och
det var rätt lukrativt i den här tiden när det liksom började komma pianon i hemmen.
Ja, vi pratar ju om att borgerskapet börjar tränga sig fram här nu och nu ska musik också kunna idkas i andra hem än bara slott och palats. Så att nu börjar ju liksom den här stora, stora pianobomen som kommer att pågå under hela 1800-talet och till och med här i Sverige så småningom andra halvan när Sverige var ett u-land och 1 miljon människor emigrerar för att de inte kan bo här. Då hade Sverige fler pianon än badrum.
Jaså, ja. Men då var det inte badrum så där vanligt heller.
Nej, nej, det var inte.
Sverige var ju 1865, tror jag, Europas fattigaste land.
Ja, visst. 1865, ja, då har vi gått lite för långt, för då är Robert död. Men Clara är still going strong i högsta grad. Hon är dessutom 9 år yngre och är Europas en av de mest framgångsrika konsertpianisterna. Men vi kanske som sagt ska gå tillbaka till när hon är liten då och med den här pappan. Han var väl en rätt speciell snubbe som han gifte sig med stans mest välkändaste operasångerska och resultat blev då Clara. Men sen skildes de när hon var liten och han fick vårdnaden om henne.
Jaha.
Ja.
Men det var kanske för att han skulle kunna använda henne som den guinea pig som
hans. Ja, hon blev verkligen hans lilla försökskanin. Och så hon utsattes för en rigorös träning. Ungefär som pappa Mozart gjorde med Wolfgang.
Just det.
Så att han ville ju ha henne som verkligen ett levande bevis på sin metodiks hur framgångsrik den var. Och han lanserade sin metodik. Det låter ju rätt så bra om man tänker att vi pratar 1820-talet när man väl agade barn så stod härliga till, kan jag tänka mig.
Mm.
Att här skulle musik framförallt vara roligt, man skulle inte hålla på med själlösa fingerövningar och man skulle lära sig musik generellt, alltså lite kontrapunkt och inte bara bli liksom någon slags pianodjur.
Nej.
Det låter ju lite modernare.
Ja, faktiskt. Och det där lockade en viss yngling vid namn Robert som kom från en kulturfamilj. Pappan var bokhandlare och förläggare och författare. Och den unge Robert, han var verkligen ett kulturbarn som läste mycket och skrev mycket och komponerade. Och som sagt, så småningom så ville han studera juridik. Men så hörde han fantastiskt pianospel och bestämde sig för att nej, det ska bli konst. Och han blir då elev till Friedrich Wieck.
Just det, efter mycket bekymmer och den där juridiken, det studerar han ju faktiskt i 2 år. Och försöker få bli elev hos Wieck. Det går lite trögt där i början, jag förstår.
Ja, alltså det är möjligt att Robert var ett stökig snubbe.
Mm.
Jag vet inte om den där ringen signalerar det. Men,
ringen i örat, ja.
Ja, han höll på med lite av varje. Och han var bland annat förlovad med en tjej som heter Ernestino, så något adligt i efternamn. Men när han upptäckte att hon i själva verket var adopterad av den här baronen och att hon kanske inte hade någon riktig hemgift att komma med om de skulle gifta sig, då bröt han prompt med henne.
Jaha, okej. Okay.
Men hon dög i alla fall som inspiration till hans tidiga pianomusik, för att det är vid den här tiden när han är 20-årsåldern så det bara rinner pianomusik ur honom.
Ja, då kan man se här på skivan att det står CW. Vad betyder det?
Jo, det här är alltså starten på ett stort pianoverk som heter Davids Bündler Tänze. Ja, det är inte så lätt att förklara det här ordet, men han föreställer ett slags Davids förbund. Och då ska vi tänka alltså Bibelns kung David som med sina kompisar, sina mannar, går till storms mot filisterna. Mm-hmm. Hänger ni med?
Inte riktigt. Du får nog förklara bättre.
Det här David är för honom en symbol för den liksom fria konstnären. Och filisterna, det är ju liksom de här inskränkta som bara står i vägen, va? Och då är Klara, upphöjer han till liksom en slags skyddsängel med hennes motto här. Hon ska liksom beskydda det här som är hans Davids kompisar. Och så hittar han på att han är 2 personer. Han är dels Florestan som är den där som stormar fram, liksom eldig och som inte bryr sig om någonting, bara stormar fram. Och sen så är han en som heter Eusebius, eller det heter säkert Eusebius på tyska, som är en svärmisk, inåtvänd, poetisk typ. Och så spelar han ut de här 2 sidorna av sig själv och överallt sammans vakar då Klara med sitt eget motto.
Och då ska vi påminna då att det här är precis då när han har lämnat den här falska baronessan. Och
just det. Och nu vänder han liksom sitt intresse till Klara, som han ju redan känner eftersom han har inte bara tagit lektioner hos Friedrich Wieck utan även bott hos honom. Så han var någon slags internatelev där, bodde där i 1 år. Och när han kommer dit då är han 20 och Klara 11 och han liksom klär ut sig till spöke i lakan och skrämmer lilla Klara och sådär. Men det är där deras romans börjar.
Okej, det låter ju ganska romantiskt. Men att Klara var ett underbarn har vi konstaterat, men som pianist då, men kunde hon skriva musik också?
Ja, absolut. Alltså när hon var just typ 11 då tog pappa med henne ut på turnéer, ungefär som pappa Mozart och Wolfgang och sådär. Och då fick hon träffa betydande personer och den store Paganini följde farstun för henne och de spelade tillsammans. Alltså hon slog alla med häpnad, denna 11-åriga flicka. Och efter bara några år så kommer hon med sin egen första pianokonsert.
Mm, det är imponerande.
Ja, och den blir klar när hon är 16, det är ju rätt fantastiskt. Men hon kunde ju inte så där jättemycket om orkester och då fick hon lite hjälp av Robert med att skriva orkesterstämmorna. Men ändå, lyssna på det här. Thank you.
Ja, det här är imponerande då.
Ja, verkligen. Hon måste ju ha varit fantastisk. Och, alltså, jag kommer tillbaka till henne lite som pianist. Alltså, hon blev 1800-talets mest betydande kvinnliga pianist och en av de mest betydande, även de manliga inkluderade. Och om man säger till exempel att, nu vet jag inte vem det var som kom på att man, när man ger en pianoafton, att man sitter med profilen mot publiken. Det var inte hon som kom på, det kanske var Franz Liszt, kommer jag ihåg. Men det var hon som lanserade att man skulle spela utan till.
Jaha.
Ja. Och det var hon som lanserade också mer och mer att man skulle vara trogen det som stod i noterna som man då inte skulle ha framför sig. Och det var också ovanligt. För de pianisterna på den här tiden, de excellerade ju att briljera liksom med sin teknik och hitta på massa saker. Ungefär som kastratsångarna gjorde på 1700-talet när de bara hittade på en massa krusiduller för att spela Allan.
Ja, men det är alltså motsatsen till improvisation. Då. Det är liksom någon slags djupare tolkning av...
Just det. Hon står modell faktiskt. Hon är urtypen, den första förebilden för den här intellektuella pianistsorten, den här tänkande Augusten så att säga. Och hon framträdde ju då som en slags prästinna, kan man säga, vid flygeln. Så att det var inte fråga om att visa hud och sådana här saker. Medan då Franz Liszt stod ju för liksom det här showaktiga, liksom med flygande hår och,
ja just det, slänga med håret.
Ja visst, hon var precis motsatsen. Och till saken hör att hon tyckte vansinnigt illa om Franz Liszt.
Aha.
Hon började med att ha med hans musik på sina konserter, men det där slutade hon med. Och när man skulle fira Beethovens 100-årsdag. Det var stort 100-årsjubileum 1870. Och då ska man veta att då var Beethoven det finaste som fanns i Tyskland. Då var ju hon en självklar hedersgäst vid ett sånt jubileum. Hon spelade ju mycket Beethoven. Men hon vägrade att komma eftersom hon hade hört att både Richard Wagner och Franz Liszt skulle komma.
Mm-hmm.
Då ville hon inte vara där.
Det är så lustigt med de här vendettorna i historien. Alltså, de skiljer sig väldigt lite från... Så har det väl alltid varit. Men man tänker att i den här klassiska världen att de är lite mer sofistikerade. Men det finns ju så väldigt många exempel på vendettor och folk som hatar varandra och visar det både musikaliskt och ja, på alla möjliga sätt. Så det där är ju intressant. Även om det låter kanske lite skvallrigt så har det ju en viss relevans.
Det har en väldig relevans. Det här är ju mycket sånt som avgör hur vi uppfattar musikhistorien och vilka som är betydande och vilka som inte är det. Och Clara har verkligen lämnat sina bidrag där, för att det var hon som sen verkligen pluggade, promade för Roberts musik och också för Johannes Brahms. Så att utan henne så hade deras berömmelse inte blivit den blev på samma sätt. Och Robert, han var ju en mångsidig kille som redan innan han gifte sig med Clara, men medan han höll på att kämpa för att få henne, så drev han ju en tidskrift.
Just det, han var ju känd som musikkritiker. Och det var kanske det han var främst känd för.
Ja, det tror jag. Då är absolut. På 1830-talet, då ska vi tänka oss, då är han mellan 20 och 30 år, för han är alltså född 1810. Så är det decenniet präglas för honom av pianospel, pianokomposition, kämpa för Clara och ge ut den här tidskriften. Och där promar han bland annat för en ung polack som heter Chopin.
Mm-hmm.
Och då skrev han en så här klatschig rubrik: hatten av mina herrar, ett geni.
Jaha.
Och han promar också för en fransman som heter Hector Berlioz, som hade skrivit en fantastisk symfoni, Symphonie Fantastique, som Robert upptäcker är jättebra, fast han bara har så att säga läst den och spelat själv i klaverutdrag. Han har alltså inte hört Hectors fantastiska epokgörande instrumentation av orkestern. Men alltså Robert är väldigt inflytelserik, ja. Och en viktig kompis för honom blir ju Mendelssohn, Felix Mendelssohn till exempel.
Men han kämpar väldigt hårt då i början där för att bli pianist själv. Och jag läste någonstans att han blev lam i vänstra ringfingret, tror jag. Enligt någonting jag läste så stod det på grund av en mekanisk påverkan. Alltså att han hade byggt någon form av grej som gjorde att hans fingerfärdighet skulle bli bättre och fick då totalt motsatt effekt.
Men hur är ditt kärdefinger, ditt ringfinger?
Nej, det är väldigt svagt. Men jag har inte övat så mycket på några år. Men
alltså, det gäller ju liksom att få det fristående. Det sitter ju på något vis ihop med långfingret.
Just det.
Och det gäller ju att få det fristående. Och då lär han ju haft någon liten kontraption som gick ut på att man satte fast ett finger och så övade man de andra. Alltså man satte fast ett finger i någon slags hängande ställning. Mm-hmm. Någon metallställning. Och så övade man med de andra fyra.
Ja.
Och därför blev han då så småningom, hans högerhand var det tror jag, obrukbar. Och då påstod Wik att det var för att han hade hittat på den där mojängen. Men både Clara och Robert hävdade att det var inte mojängen, i den mån det fanns någon mojäng. Men vi kanske ska lyssna lite på hans pianomusik i alla fall, för den är ju anmärkningsvärd, och det här är ju ganska känt.
Det låter ju väldigt, väldigt mycket 1800-tal. Alltså.
Ja, visst gör det. Det är verkligen sådär gammalmodigt på något sätt. Man tänker sig att där sitter frun i huset och övar på det här. Mm. Och då menar jag inte just Clara, utan då menar jag en borgarfru i största allmänhet.
Just det, borgerligt 1800-tal. Men vi pratade lite om det här med fingerfärdighet och så. Räknas det här som liksom virtuos musik, som Rachmaninov eller något sånt?
Ja, alltså den gode Robert är ganska jobbig att spela. Han har ofta väldigt så där punkterade rytmer. Det är jättevanligt i hans musik. Och har man övat lite piano så vet man att såna punkteringar är jobbiga. Alltså, man får lätt kramp i handen. Så han kan väl ha fått den där högerhandsskadan av sina egna punkteringar. Men som sagt, tillbaka till Clara, va? För att som sagt, de får till slut varandra efter mycket om och
men. Men det är ett jäkla bråkande med den här pappan.
Det är ett jäklande bråkande. Alltså, det går ju till domstol, och till slut så blir det i alla fall någon slags förlikning. Och vi ska inte grotta ner oss i det där. Det är en riktigt ful historia. Och till saken hör att Wik, han har gift om sig och fått nya barn, och där finns en liten flicka som heter Marie Wik, och henne försöker han göra en ny Klara av. Så att vid något av de här tillfällena så säger han att alla Klaras pengar ska gå till Marie och den där stilen. Det är riktigt fult. Men kanske att, alltså, Wik framstår ju som den stora skurken i den här romantiska sagan. Robert var väl inte en sån självklar svärson kanske?
Nej, du syftar på hans psykiska obalans. För det var väl det som den här pappan också hävdade, att han tyckte att det här är en sån vilsen, så att säga, men instabil person är inte sunt att ha, om man ska liksom kunna koncentrera sig på sitt pianospel och familj och sånt där.
Och han hade väl också fått syfilis?
Ja, det där är ju lite oklart vad jag i alla fall har läst, om det var det eller inte. Men någonstans jag läste så var det i alla fall att när han var 21 år så hade han en relation som genererade syfilis. Mm. Så på den tiden kom man inte bota det, visste inte riktigt. Man fick bota med kvicksilver och sånt. De sår eller vad det nu var, de botades ytligt då bara. Men att den här syfilisen låg latent ända fram till hans död. Och det är väl ganska troligt att det var en av orsakerna till hans mentala ohälsa. Mm.
Och det där kan ju då Wik ha känt på sig lite grann, va?
Ja.
För annars så kan man ju tänka sig att Robert var väl uppenbart begåvad och driftig, och han drev den där tidskriften och sådär. Så att det måste ju ha varit något annat. Vi vet ju inte riktigt hur det är med det här, därför att när Robert dog så lät Clara förstöra journalerna då, från det här sinnessjukhuset där han försmäktade. Så att det där vet vi inte riktigt. Men det förefaller ganska troligt. Och det är mycket möjligt att den här affären han hade med den här 21-åringen kan ha varit en kille.
Ja.
Också.
För han provade lite både
och. Han provade lite både och. Och jag tror han levde loppan, han krökade nog och höll på sådär. Som många unga människor gör. Det är väl inget konstigt egentligen. Men alltså... Det är ju inte ovanligt bland stora artister med bipolaritet.
Nej, jag kollade upp lite det där. För det var lite grann i samband med en rapport som gjordes. Alltså en forskningsrapport som gjordes, tror jag, på Karolinska i Stockholm. En Simon Kajaga som kollade på det här med konstnärlighet och bipolaritet och schizofreni och kunde då påvisa att vetenskapsmän drabbas oftare av bipolaritet än andra, och författare så är diagnosen schizofreni dubbelt så vanlig, och att i den här yrkesgruppen så finns det en alltså så hög som 50% ökad risk för självmord. Och det har man ju sett. Ja, Amy Winehouse, Nick Drake, Lou Reed, Kurt Cobain, Syd Barrett från Pink Floyd. Det är många som har det här. Och även bland författare och konstnärer. Jag menar, klassiken är väl Van Gogh.
Jo visst. Jag tror att i Schumanns fall så var det väl också schizofreni. Han redan tidigt kunde klaga över just att han hörde röster och han hade dödsångest och kände sig paranoid och sådär.
Men det kanske finns en känslighet hos den här typen av personlighet som också kan generera en perception på något sätt. Däremot så är jag lite känslig för den där myten om att liksom det galna geniet som i sin galenskap kan få ur sig fantastiska saker, för det tror jag inte riktigt på.
Nej, det tror inte jag heller på, i alla fall inte när det gäller den här sortens musik. Alltså det är klart, man tänker kanske då just på Van Gogh eller Ernst Josephson eller Carl Fredrik Hill som ju skapar på ett annat sätt efter liksom sjukdomens utbrott, men och gör det liksom järvare, bryter mot alla konventioner och så, och då liksom känns moderna, eller de når någonstans dit man inte annars når. Men i Schumanns fall, han menade ju när det här hade slagit klorna i honom och han hörde änglaröster som dikterade för honom, då kan man ju tänka sig att måste vara någon fullständigt underbar musik som kom ut då, men i själva verket så var det liksom väldigt formellt så där, kompositionslektion
1A.
1A ungefär. Något väldigt formellt.
Det krävs ju också en viss koncentration att skapa saker som har hög kvalitet. Och det kan man väl också tänka sig att svårt att hålla koncentrationen uppe om man har änglar som pratar med en i huvudet. Liksom.
Men nu tycker jag vi pratar om något trevligt. När Robert och Clara verkligen, när liksom allt, solen lyser på dem och sådär, och de får varandra då. De gifter sig dagen före hennes 21-årsdag. Och det är lite lustigt därför att när hon fyllde 21 då var hon i princip fri att göra som hon ville. Då hade inte pappan det förmyndarskapet över henne. Men då gör hon det liksom dagen innan, bara for the hell of it kanske.
Ja, ja.
Och det här betyder för Roberts del att han brister ut i sång nu. Det kommer alltså hundratals sånger ur hans penna. Och även Klara brister ut. Och vi kan ju lyssna lite grann på när de sjunger till varandra så att säga. Nu är det en sopran i bägge fallen, men ändå. Du meine Seele, du mein Herz, du meine Wonn, oh du mein Schmerz. Ja, det är hjärta och smärta, och du är min själ och du är min lycka. Det är alltså tillägnad, det heter den här sången, av Robert till Klara.
Åh, vad fint.
Ja, och nu tar vi Klara till Robert.
Er ist gekommen in Stuttgart.
Det här var ju lite mer driven pianostil, eller vad heter
ja,
det?
Ja, absolut, visst. Och texten då, i riskekormen i en storm mot regn, alltså han har kommit i storm och regn, och mitt hjärta tog emot honom med ivrigt klappande. Hur kunde jag förutse att hans väg skulle förena sig med min?
Mm. Och... ja, det är ju romantiskt. Var de så här kära? Eller var det här ett liksom spel?
Jag tror att det var bägge delarna, va?
Ja.
Man kan ju spela kär. Och det...
Nej, men jag tänker i någon slags... så här,
bygge leka kärlek.
Och, ja, nej, men mer som så här artistbygge liksom.
Jo, det var det säkert också. Men alltså Robert var ju väldigt till sig, och det här med familj också. Det blev ju en stor familj. I Roberts dagböcker så antecknar han alltid ett litet kryss när de har legat med varandra.
Jaså.
Och det gjorde de ofta uppenbarligen, eftersom det blev så många barn.
Mm.
Det blev... 8 stycken, varav det första dog tidigt, men 7 överlevde, fast det blev en hel del tragik med de där barnen, men det kan vi kanske komma till.
Det här är 1840, eller? Det är det som brukar kallas Roberts visår, eller ja. Sångår då. För han delade upp lite, han hade ett så här perioder.
Ja, han var periodare. Vad var det nästa år då?
1841, hans symfoniår. Han skrev symfonier.
Mm. Just det, varav en tillägnades den svenska kungen.
Jaså, ja. Hur kommer det sig?
Ja, det, jag vet inte. Det var väl ett sätt då. Han kanske ville komma med i Musikaliska akademin eller något sånt där. Det, jag kommer inte ihåg, men jag bara minns att jag läste någonstans att en fick den svenska kungen. Och sen
kom det kammarmusik.
Ja, precis. Och det är ju det som är mer känt än hans symfonier. Även om Daniel Harding, han med radiosymfonikerna, dirigenten, han har ju kämpat verkligen för Schumanns symfonier, så tror jag att alla vi andra ändå håller hans kammarmusik högt. Till exempel det här som ju bevisligen Ingmar Bergman gillade.
Ja, det här känner man ju igen. Det, är ju, det illustrerar ju ett väldigt borgerligt hem i Bergmans Fanny Alexander.
Mm. Den funkar väldigt fint i den filmen, tycker jag.
Mm.
Vi borde ju matcha då med någonting av Klara motsvarande. Och hon skrev ingen kvartett, men väl en pianotrio som börjar så här.
Ja, det här gillar jag. Det här är väldigt snyggt alltså. Och det, ja, det känns ju lite virtuos. Hur gick det till när de samkomponerades, så att säga?
Ja, alltså de skrev ju då sånger på varsina håll och sådär. Och så egen pianomusik i Klaras fall. För att hon sträckte sig inte till större format än trion vid den här tiden. Men sen ett populärt format på den här tiden, det var ju att skriva variation över ett tema. Och då kunde man just liksom vara så här personligt, va? Du ger mig ett tema, eller du har skrivit ett tema, så tar jag och varierar det.
Mm.
Det blir ju liksom väldigt intimt, och det blir väldigt vänskapligt och kärleksfullt. Och det där gjorde de väldigt mycket. Och det kunde liksom gå ytterligare ett varv så där att... jag varierar tema av dig, och så varierar du de variationerna, och så där kan man hålla på, och så höll de också på. Men familjen växte ju, och hon var ju alltså den som drog in stålarna.
Ja, hon turnerade mycket.
Hon turnerade mycket, för att han tjänade väl inte speciellt mycket. Han fick något jobb i Düsseldorf där han fick vara dirigent för någon orkester och kör och sådär, men det var ju hon som drog in pengarna, och familjen växte som sagt. Det skulle ju bli 7 barn som överlevde, så att det var inte mycket tid för henne att komponera. Och hon sa då vid något tillfälle att en gång i tiden så trodde jag att jag hade verkligen en kreativ talang, men nu har jag gett upp den idén. Det är faktiskt så att en kvinna ska inte vilja komponera. Det har hittills inte funnits någon som har verkligen klarat att göra det. Skulle jag då plötsligt vara den där?
Mm. Det är lite sorgligt. Men
det är väldigt sorgligt. Och det
har ju med tiden att göra också. Men är det liksom orsaken till att Robert blev mer känd idag? Liksom?
Ja, det är det ju faktiskt. Därför hon gick, alltså, hon la ju ner sitt eget komponerande och dessutom satsade hon ju stenhårt på att lansera hans musik. Mm. Sen sa ju han då om henne att hon har ju skrivit en serie av småstycken som visar en musikalisk och en vad ska vi säga, ljuv fantasi som hon ännu inte tidigare har kommit på. Men att ha barn och att ha en make som alltid lever i fantasins rike, det går inte ihop med att komponera. Hon kan inte jobba mer än regelbundet och jag störs ju ofta när jag tänker på hur många djupa idéer som har liksom gått förlorade bara för att hon inte har kunnat vidareutveckla dem.
Mm, mm.
Sa han.
Ja. Men han verkar ju vara väldigt en drömmare.
Ja, det visst. Och det låg ju tiden också, det här romantiska. Sådär. Och han odlade ju det verkligen. Men samtidigt så var han ju, ville ju liksom bygga upp också det tyska musiklivet. Och det gjorde han ju tillsammans med den betydligt mer robusta därvidlag Felix Mendelssohn. Och som ju grundade ett konservatorium i Leipzig där Schumann också var viktig, som kom att betyda väldigt mycket, inte minst för skandinavisk musik, för att till det där konservatoriet skulle alla svenska kompositörer eller som ville bli kompositörer åka under många decennier framöver och komponera enligt den så kallade Leipzig-skolan. Mm-hmm. Det vill säga i Schumanns och Mendelssohns anda. Ungefär som svenska målare, de åkte till Düsseldorf och målade på ett särskilt sätt. Alltså, det var precis motsvarande. Och det där blev ju med tiden ganska tråkigt.
Tråkigt?
Ja, det blev tråkigt. Det blev lite gammalmodigt och det blev ju liksom att de komponerade enligt någon slags schabloner. Och den första som faktiskt bröt den där trenden, det var Edvard Grieg. Men som sagt, det är ett sidospår. Men när jag ändå är på sidospår så kan man ju säga att Clara hade ju en pandang som kompositör där vi låg i Mendelssohns syster.
Jaha, det har jag aldrig vetat om.
Mendelssohn hade en några år äldre syster som hette Fanny, som var, det är ungefär som med familjen Mozart, en stora syster som också var jäkligt begåvad och fick också liksom en fin träning. Och hon skrev ganska mycket musik, och hon skrev också i större format än vad Clara gjorde. Hon skrev oratorier och alltså med stora orkestrar och körer och så. Men det hette ju att hon skulle ju inte publicera det. För det, att publicera, då trädde man ju ut i offentligheten. Och det tyckte hennes bror Felix inte var så lämpligt. Så att många av hennes sånger publicerades under hans namn. Mm. Och då kan man ju tycka, vilken skitstövel alltså som tar åt sig äran av hennes sånger. Men det var, han gjorde det liksom i det goda syftet att på det viset kunde de bli utgivna.
Mm.
Och det här var precis parallellt med Robert och Clara, så att så var mentaliteten då. Alltså.
Men det är ju det man tänker på 1800-talet, liksom, att, ja, ända långt in på 1900-talet också för all del. Men det här patriarkala styret och att det måste ju vara orsaken till att det inte finns fler riktigt stora kvinnliga kompositörer.
Nej, alltså det finns ju många som är bra i det lilla formatet, för att det kunde också patriarkatet så att säga godkänna, att en borgarfru skrev små sånger och små pianostycken. Det kunde till och med kunde man skryta med att ha en fru som satt vid sedesamt vid pianot och liksom, precis som hon kunde skriva dikter eller ja, måla porträtt och så. Men så fort du skulle skriva det större formatet, då kommer ju förläggare in i bilden. Det kommer in notkopister som ska skriva stämmer. Det ska vara en orkester och det ska vara en dirigent och allt det där. Där tog det ju liksom stopp, va? Och det, du kan ju säga också, du har inte särskilt många kvinnliga dramatiker heller på den tiden. Du har kvinnor som författar, förvisso, systrar Bronte och allt vad du vill. Men att just när det krävs alltså att väldigt många ska blandas in, och förlag och sånt där, det är där det tar stopp också.
Men det finns ju massa absurda saker, som till exempel att kvinnor inte ska spela cello.
Ja.
För att
ja, just det. Därför var det så bra med att de spelade piano, för då satt de med benen ihop.
Just det.
Ja. Jo, nej, men det finns ju groteska exempel på verkligen, just att man blir vanställd om man spelar en fiol till exempel. Man vrider på huvudet, man får dubbelhaka och liksom utspända kinder och blåsa trumpet och sådär. Alltså det är ju på 1800-talet som vi får de här schablonerna till könsroller faktiskt. De har inte funnits tidigare, utan de kommer på 1800-talet.
För att Vivaldi ett par hundra år tidigare, han jobbar med kvinnoorkestrar.
Visst, de spelar precis alla instrument som fanns på den tiden. Men det är ju vid 1800-talets början och Napoleonkrigen, alltså när man får allmän värnplikt, då kan man liksom inte ha sån här män som gråter och är melankoliska, såna förnäma mansideal som hade funnits tidigare. Utan då måste man liksom ha de här tuffa männen som kan vara hemifrån och inte sitta och lipa och längta hem. Och dessförinnan var ju nostalgi en farlig manlig sjukdom som man kunde dö av.
Just det.
Ja, nej, det fick man inte vara. Och då kom ju en motsvarande kvinnoroll som skulle matcha det här då, som skulle vara vän och ljuv och liksom stå för känslor och sådär.
Men Klara Schumann känns som ganska vän och så, trots...
Eller? Ja, men hon var ju väldigt målmedveten, alltså yrkeskvinna verkligen. Alltså, hon drev ju hela hushållet. Det var hon som drog in pengarna och hon anställde folk som kunde vara hemma hos barnen när hon var ute på turné och sådär. Så hon hade mycket att stå i. Men man får väl säga att det var kanske med Schumanns mest kända verk som han till slut dubbade henne bara till pianist.
Det här är hans stora liksom, pianokonsert.
Ja, det är ju hans mest kända verk. Och den är någonting som just Edvard Grieg måste väl ha hört. Eftersom hans också jättekända pianokonsert låter ungefär likadan i början. Också i A-moll. A-moll, precis som Klaras ungdomliga pianokonsert.
Just det.
Ja, alltså Robert försöker sig på det som ju alla kompositörer vill triumfera med, opera, men det går inte så bra, men det är ju det han sen kämpar för. Men sen tar det ju ände med förskräckelse.
Just det, hans sjukdom blir värre och värre och han försöker ta livet av sig.
Ja, han hoppar i floden Ren och blir räddas av de fiskare och så, men... Han förstår ju då att det här är allvarligt och han mer eller mindre ber själv om att bli intagen på sinnessjukhus. Han är rädd vad han skulle kunna göra mot Klara och barnen faktiskt. Mm. För att änglarna talar till honom, men det är också demoner som talar till honom. Och det här är då 1854 och han kommer att sitta på det där sinnessjukhuset och tyna bort i 2 år. Han dör 56.
Mm.
Och 54 då, precis då föds deras sista barn. Alltså.
Mm. Ja, det är tragiskt, men Klara har ju då fortfarande 30 år kvar.
Ja, visst. Och minst. Och,
eller 40 år, får jag säga.
Ja, någonting sånt. Men det kommer in en annan man i hennes liv. Eller man, det är ju en yngling. Han har knackat på dörren året innan den här katastrofen, alltså innan Robert låses in. Och han heter Johannes Brahms och det är en söt pojke med blont hår och ljus röst och släta kinder. Mm. Och han blir ett barn i huset, han blir Klaras au pair-pojke och toyboy kanske. Och både Robert och hon älskar Johannes. För han är så begåvad och Robert hinner dubba honom i sin som i egenskap av musikkritiker och kallar honom för den unga örnen.
Jaha.
Och där tar en vänskap mellan Klara och Johannes vid som ska vara till hennes död. Hon går ut tiden före honom. Han är ju 14 år yngre än hon är. Sen finns det en man till i hennes liv som har också stor betydelse och det är den strålande violinisten Josef Joachim som är också väldigt nära Johannes. Han är sin tids de tyskspråkiga ländernas främsta violinist.
Supervirtuos
och spelade Beethovens fiolkonsert redan när han var 12 på konsert och så vidare. Och Klara och Brahms blir alltså som sagt konstnärsvänner. Brahms skickar alla sina pianokompositioner till henne och inte bara dem för omdöme innan han ger ut det. Och Josef och Klara, de turnerar ihop. De är väldigt mycket också i England och där lanserar de både Brahms och Schumanns musik. Men det är en hel del tragedier på hemmaplan. Hennes dotter Julie som gifter sig lite fint och får två små barn. Hon dör när de här barnen är små. En son dör också tidigt. En blir narkoman. Och en son blir intagen på sinnessjukhus, precis som pappa.
Mm.
Men i alla fall två flickor överlever. En får bli vice mamma när Klara då är ute på turné och sådär. Nej, det är mycket sorger. Alltså, man tänker att hon får själv uppleva att fyra av hennes barn går bort. Och maken då. Och mot slutet så blir hon också döv så att jag tror hon ger sin sista konsert när hon är 71 eller 72 och det blir rullstol och så. Och sen dör hon när hon är 76-77 år och året därpå så går också Johannes Brahms bort. Bland annat på grund av sviten av en förkylning som han ådrog sig när han försökte hinna till hennes begravning.
Ja just det, så var det. Vilken tragedi. Men du Camilla, du är amatörmusiker vet jag. Och jag vet också att du har spelat både Klara och Robert Schumann. Alltså 1800-talets detta fantastiska kärlekspar.
Mm. Jag har spelat Klaras trio faktiskt på cello. Just sådär i någons vardagsrum, precis som det var tänkt då på den tiden. Men jag har spelat Roberts pianokonsert med Sveriges Radios symfoniorkester.
1, 2, 3! Na 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 na. Thank you.
Vad är det här för någonting?
Ja, men det är ju pianokonserten. Men jag spelar inte mycket mer än det här. Det är faktiskt en radiopjäs som heter Marokkanska statens symfoniorkester.
Du har hört Klassiska podden med Camilla Lundberg och Carl Toft. Producerad av Anders Olsén och Ogjort för Sveriges Radio P2.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.